Hur ser då stridskrafterna ut just för tillfället i Mellanösternkriget? Jo, det är över 1 miljon soldater som står beredda. Och de USA-ledda stridskrafterna i Persiska golfen är faktiskt de största som dragits samman sedan Koreakriget och uppgår nu till nära, ja, det är faktiskt mer än 700 000 man. Och det kan vara intressant att se hur de är fördelade. USA, de har 527 000 man i regionen som ingår i Operation Ökenstorm. Och som mest hade USA 545 man i Vietnamkriget som en jämförelse. USA har 2000 stridsvagnar och 2200 pansarfordon, 1300 stridsflygplan och 1700 helikoptrar. Storbritannien, de har 37 000 man och 100 stridsflygplan, 160 stridsvagnar och 36 helikoptrar. Jag läser vidare i tidningen här om Frankrike, 12 000 man och 3 divisioner bomb- och jaktflyg och 42 helikoptrar. Italien, de har 100 stridsflygplan, 10 spaningsflygplan till Turkiet. Och Kanada har 1850 man och 24 stridsflyg. Och Belgien har 4 transportflygplan av typ C-130. Det är de där jättestora transportflygplanen. Och Tjeckoslovakien har 200 man samt utrustning mot kemisk krigföring. Turkiet, de har 100 000 man vid gränsen mot Irak. Och Gulfstaternas samarbetsråd har 17 000 man. Egypten, de har 36 000 man och 480 tanks. Syrien, 19 000 man och 240 tanks. Och Pakistan har 10 000 soldater och cirka 6 000 så kallade militära rådgivare. Marocko har 1 200 man. Bangladesh, 2 000 man. Senegal, 500 man. Niger, 480 man. Afghanistan, 500 man. Sydkorea, Polen, Bulgarien, Nya Zeeland, Rumänien, Sverige, Singapore, Filippinerna och Sierra Leone har fältsjukhus och personal. Ja, det gör totalt cirkus 770 000 man. Man jämför då med vad Irak har för tillfället, så är reguljära soldaterna uppgår till 555 000 man och reserven till 480 000 man. Samtliga tros ha mobiliserats. Och kan inte göra exakt beräkning, men före flygkriget så hade Irak 5 500 stridsvagnar, 3 500 artilleripjäser, 200 raketramper, cirka 500 robotar, så kallade skuddtyp, mer än 350 kanoner för luftvärnsrobotar. Och antalet stridsflygplan ansågs då vara 700. Och då ska vi veta att dels har ett stort antal stridsvagnar slagits ut under kriget som har varit. Ett stort antal stridsflygplan har flugits till Iran, parkerats där, ingen vet varför. Och dessutom så har robotar skjutits iväg till ett ganska stort antal utöver de mot Irak fientliga länderna. Ja, det var den ungefära siffran idag den 22 februari 1991. En Mellanösternnyhet natten mellan den 25 och 26 februari 1991 uppfattades på Sky News satellit-tv.
Good evening to you. You're watching Sky News. I'm Scott Chisholm.
And I'm Nicky Marks.
Within the last 20 minutes, Saddam Hussein has ordered his troops to withdraw from Kuwait. Baghdad radio broke into its programming at 35 minutes past 1 in the morning Baghdad time to make the sensational announcement. Baghdad radio said the order was to withdraw was made in accordance with the Soviet peace proposal, the six-point plan the Allies rejected before the ground offensive was launched 46 hours ago. Quoting an official spokesman whom it didn't identify, the radio said the Iraqi leadership had stressed its acceptance to withdraw in accordance with the UN Security Resolution when it agreed to the Soviet peace proposal. In compliance with this decision, orders were issued to the armed forces for an organized withdrawal to the positions they were in before the 1st of August 1990. Baghdad Radio didn't give a time frame for the withdrawal, nor did the radio specifically refer to any conditions. It did say, however, that the Foreign Minister Tariq Aziz has conveyed this decision, Saddam Hussein's order to withdraw, to the Soviet leadership, but it did not say how the contact was made. Now, with us in the studio is Paul Beaver, our defense analyst from Jane's Defense Weekly. Paul, Saddam Hussein at 1:30 in the morning, Baghdad time, decides to order his troops to withdraw from Iraq. What do you make of it?
Well, the first thing is, what a very peculiar time to make this decision. I think the first thing I can say is, why has he done it? The answer must be because he has realized that his situation is untenable in Kuwait, and all he's going to do is lose lots of equipment, lots of people, and therefore that he doesn't want this to continue, because he won't have anything left for the future of Iraq.
And more importantly, his Republican Guard, which has protected him throughout his dictatorship, is really suffering now, being forced to come out into the open, laying itself open to air attack.
Yes, I think the Republican Guard, which is, as you rightly say, was actually formed in order to protect the Ba'ath regime in Baghdad, is now being drawn out. It's in jeopardy. It's the Americans have proved that they can attack the tanks and destroy them when they come into the open. We've heard about this convoy of 80 tanks, which has been a column of 80 tanks, which has been decimated. 270 tanks in the last 24 hours have been destroyed. That's an amazing amount. And of course, also, we've got the situation with so many prisoners, so many prisoners of war, so many men surrendering. It is really quite a remarkable situation.
Now, the other point to make is that the Allies have said more than once that once the ground offensive started, there was no way that the Iraqis could withdraw. I mean, this is an untenable situation, isn't it?
This is the worst possible situation in political and military terms that I think we could have foreseen. It's been a remarkable land offensive until now, remarkable because it's worked with such precision, because there have been so few casualties on the coalition side. We don't know what the Iraqi casualties are, but on the coalition side, they're very, very light indeed for such an operation. And of course, everything is going ahead, everything is going well, and suddenly, it's yet another card he's had up his sleeve, which he's pulled out. It's going to be a very confusing situation. We don't know whether he's expecting a seven-day withdrawal period, or how he's going to withdraw, what sort of how he's going to do it. If he's going to go along with Resolution 660, he's got to get out completely from Kuwait. It is a very confusing situation.
Now, I'm not a military man, but it would seem to me that there's no way that the Allies can cease fire at this stage.
Well, it will be very difficult for them to do so. We don't know, of course, all the Allied dispositions. There are also, of course, we understand, coalition forces actually in Iraq. Now, what are they going to do? Are they going to make an immediate withdrawal from Iraq? That will be a very difficult thing. The most difficult thing you can do in military manoeuvres is actually to withdraw from contact. Advancing to contact, being in contact with the enemy is fine. Actually pulling away and making sure in a ceasefire situation is regarded as being a very difficult tactical exercise to pull through, even with modern communications, even with all the systems and technology that the West has.
Det har nu gått några timmar. Klockan är 7 på morgonen och reaktionerna i omvärlden har börjat infinna sig. Det är alltså fortfarande den 26 februari 1991 och klockan är 7 på morgonen.
Nu är klockan 7 här i nyhetstimmen.
Där morgonekot Bagdad-radion tillkännager irakisk reträtt ur Kuwait. USA kräver direkt besked ifrån Saddam Hussein om att Irak accepterar samtliga FN-resolutioner och till dess fortsätter striderna. FNs säkerhetsråd sitter i möte. Där har Iraks ambassadör i FN förtydligat Bagdad-radions besked. Det är alltså krigsutvecklingen som dominerar morgonekot även idag. Först vår Mellanöstern-korrespondent, det gäller alltså Bagdad-radions besked i natt att Irak drar sig tillbaka från Kuwait.
Det var sent i natt lokal tid som Bagdad-radion plötsligt avbröt sina ordinarie sändningar och kungjorde det överraskande beslutet som landets ledning hade fattat 2 dygn efter det att de USA-ledda allierade styrkorna inledde sin markoffensiv. Alla irakiska trupper har beordrats att lämna Kuwait, hette det, och att dra sig tillbaka till de ställningar som de hade den 1 augusti förra året, det vill säga före invasionen av oljeemiratet. Irak hänvisar i sitt dramatiska utspel till den FN-resolution som kräver att de irakiska styrkorna utan villkor drar sig tillbaka från Kuwait. Bagdadradion avslöjade också att Iraks utrikesminister Tareq Aziz hade kontaktat Sovjetunionens ambassadör i Bagdad och bett honom att förmedla ett budskap från president Saddam Hussein till den sovjetiske presidenten Mikhail Gorbachev, som ombads att verka för ett eldupphör i FNs säkerhetsråd. Senare samlades säkerhetsrådet bakom stängda dörrar på begäran av Sovjetunionen, som uppges överväga att föreslå en vapenvila efter ett officiellt meddelande från Irak att styrkorna dras tillbaka. Iraks överrumplande nattliga utspel kom efter en dag när signalerna från Bagdad hade förmedlat allt annat än uppgivenhet. Morgontidningarna igår lyste med blodröda rubriker där soldaterna uppmanades att kämpa, och Bagdadradion förnekade en rad av de framgångar som de allierade påstod sig ha vunnit under markoffensivens första dygn. Strax efter det att Bagdadradion i natt meddelade beslutet om en irakisk reträtt avslutade radion sina program för natten, och när sändningarna återupptogs i morse nämndes inte orden till styrkorna att lämna Kuwait. Det här är Bagdad som fruktar endast Gud och som inte böjer sig för någon. Det här är värdighetens och stolthetens röst. Med de orden inleddes de tidiga sändningarna idag, och de irakiska soldaterna hälsades som Saddam Husseins bröder. Titti Nylander, Amman.
Den amerikanska reaktionen på Bagdadradions besked är att det inte räcker. USA och dess allierade kräver att Iraks ledare Saddam Hussein personligen ska framträda med besked om reträtten från Kuwait.
We continue to prosecute the war. We have heard no reason to change that. And because there is a war on, our first concern must be the safety and security of the United States and coalition forces.
USA låter sig inte övertygas av ett budskap i Bagdadradion om att irakiska trupper lämnar Kuwait. Saddam Hussein måste personligen offentligt förklara att han är beredd att godta alla Förenta Nationernas 12 resolutioner, så sa Vita husets talesman Malin Fitzwater i natt svensk tid. Då hade president Bush i en dryg timma konfererat med sina närmaste rådgivare efter meddelandet om radioutsändningen från Irak. Kriget fortsätter, sa Malin Fitzwater. Vi måste främst tänka på våra truppers säkerhet, sa han. USA attackerar inte obeväpnade soldater på väg ut ur Kuwait, men så länge de har någon form av vapen med sig riskerar irakierna att få artillerielden vinande i ryggen. Det var det klara beskedet från Vita huset. USA skärpte kraven på Saddam Hussein. Det var första gången som Vita huset sagt att det är nödvändigt att Saddam Hussein själv förklarar att han är beredd att dra tillbaka sina trupper. Gör Saddam Hussein det och hans soldater obeväpnade korsar gränsen in till Irak, då tar kriget slut. Det fanns under natten en del obekräftade uttalanden från Pentagon som tyder på att irakiska enheter redan har påbörjat en reträtt. Det kan vara omgrupperingar, men det kan också vara början till marschen ut ur Kuwait, hette det i dessa obekräftade uppgifter. President Bush hade ingen kontakt med sovjetledaren Mikhail Gorbachev under måndagskvällen. Däremot förekom andra kontakter med Sovjetunionen innan president Bush via sin presstalesman avvisade det irakiska radiomeddelandet. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Beskedet ifrån Bagdad togs också upp i FNs säkerhetsråd som just har avslutat ett möte. Och med oss direkt i morgonekot är vår korrespondent i New York, Lasse Bengtsson. Lasse, har det kommit ut någonting om FNs reaktion på det här irakiska beskedet om en reträtt?
Ja, det viktiga som hände här, det tog alltså alldeles nyss slut här i FN-huset. Det absolut centrala var då just det här att den irakiske FN-ambassadören Abdulamir al-Ambari officiellt meddelade att den irakiska regeringen har gett i uppdrag åt Iraks trupper att dra sig tillbaka. Alla trupper alltså, enligt FN-resolutionen 660. Det var det centrala som hände här och som alla väntade på skulle hända. Sen är det då frågan hur det här ska tolkas av de olika länderna. Det är alltså är naturligtvis en viktig utveckling i hela krigets slutfas. Men man ska betona att det här möter ju inte FN-koalitionens fullständiga krav, i och med att det bara är resolution 660 som man har gått med på.
Det är alltså inte på långa vägar fråga om vad amerikanerna kräver, en villkorslös reträtt och som du säger då accepterandet av samtliga FN-resolutioner.
Ja, precis. Det är ju 12 FN-resolutioner det handlar om, och USA framförallt och de flesta av de nyckelallierade, de kräver ju då fortfarande att alla de här resolutionerna ska verkställas. Men det är, vi kan kanske lyssna på om det är möjligt att genomföra praktiskt här, vad till exempel den kuwaitiska FN-ambassadören som ju i allra högsta grad är inblandad i det här, vad han hade för reaktion på det irakiska utspelet.
Therefore, I mean, it will not be, the council will not be in position to call for a ceasefire while 662, 66, 667 and 674 has not been implemented.
Ja, som ni hör så säger han att säkerhetsrådet ska inte arbeta för en vapenvila så länge inte alla de här andra viktiga resolutionerna som han ser det har genomförts. Nu är det så att det här mötet alltså är slut. Det kommer att återupptas troligen imorgon, och då kommer säkert ändå det här förslaget om vapenvila att tas upp. Till exempel Jemen föreslog redan i natt en resolution om vapenvila, en formell resolution. Man kan utgå från att det blir en skriven text om det imorgon och att man kommer att diskutera det, men som det ser ut nu så är det här för lite för USA framförallt. Det här uppfyller inte de amerikanska kraven. Man vill att Saddam Hussein själv för det första ska säga det här officiellt i ett tal, och man vill att alla FN-resolutionerna ska genomföras. Annars så kan man inte här ifrån FN se det på något annat sätt än att kriget åtminstone tills vidare fortsätter. Det kan alltså hända mer diplomatiskt, men kriget kommer att fortsätta.
Tack Lasse Bengtsson som rapporterar direkt ifrån FN i New York. Enligt uppgifter i den saudiska militärradion så pågår den irakiska reträtten för fullt ifrån Kuwait. Vi ska höra mer om det från vår utsände i Saudiarabien som är Börje Remdahl.
Från det allierade överkommandot i Riyadh har reaktionen på uppgifterna i Bagdadradion hela morgonen varit att markoffensiven mot de irakiska styrkorna i Kuwait kommer att pågå till dess att Vita huset i Washington beslutar annorlunda. Militärledningen har under försöken att finna en diplomatisk lösning av krisen varit misstänksam mot de irakiska utfästelserna att dra tillbaka trupperna från Kuwait. Det har uppfattats som ett försök från Saddam Husseins sida att få en paus i striderna för sin hårt pressade armé. Men samtidigt kommer nu rapporter i den amerikanska arméradion här om att irakiska stridsvagnskolonner faktiskt börjat köra norrut mot Irak från Kuwait. När nu stora skador irakiska soldater också kapitulerar. De allierade talar nu om mer än 20 000 man under de första 48 timmarna av markkriget, börjar situationen bli kritisk för den irakiske ledaren. De allierade riktar nu både luft- och markkriget mot Saddam Husseins egna elittrupper, det republikanska gardet, som är en viktig del av basen för hans egen maktställning. Förutom amerikanska, brittiska och franska trupper står nu flera divisioner ur de arabiska arméerna inne i Kuwait, och stora mängder pansar står uppställt i gränsområdet berett att sättas in i striderna. Det är allt för tidigt att säga att den irakiska armén står inför kollaps, men om Saddam Hussein vill förhindra att hans militära styrka decimeras dramatiskt måste han få ett snabbt slut på den allierade markoffensiven. Och det finns alltså nu rapporter om att irakierna faktiskt retirerar. Gårdagskvällens skuddattack mot en militärförläggning utanför Dahran var en betydande propagandaframgång för Saddam Hussein i det kretsar som fortfarande applåderar den irakiske ledarens motstånd mot de allierade. Inte nog med att raketen undgick att förstöras av luftvärnsrobotar. Missilen träffade ett militärt mål och dödade många amerikanska soldater. Rädslan för de irakiska missilerna har helt och hållet släppt bland befolkningen här. Dagliga flyglarm tillhör rutinen, men det är ingen som bekymrar sig. Skräcken för skuddraketerna har varit förknippad med stridsgas, och när det visat sig att missilerna inte kunnat utrustas med kemiskt laddade stridsspetsar har flyglarmen mest möts med en axelryckning. Den allierade militärledningen har också bidragit till att avdramatisera hotet från de irakiska missilerna genom att rapportera att många av de raketer som avfyrats under senare tid har varit av så dålig teknisk standard att de exploderat under inflygning mot sina mål, och att de amerikanska luftvärnsrobotarna nu bara avfyras mot raketer som håller kurs mot befolkningscentra. Amerikanskt och allierat stridsflyg har fortfarande jakten på irakiska raketramper som ett högt prioriterat mål, men rörliga avskjutningsanordningar är lätta att dölja och kan tillverkas efterhand som andra förstörs. Det är också möjligt att flygstyrkorna i allt väsentligt får sättas in för att förbereda den pågående markoffensiven under de senaste dygnen. Men nu kommer alltså skuddlarmen att få tas på ett helt annat allvar än hittills.
Och Börje Remdahl har också fått möta några av de tusentals irakiska soldater och officerare som har kapitulerat och som alltså nu är krigsfångar hos USA och dess allierade.
I hope my God, the war is stopped, unfinished. And we all are going to family. Jag hoppas vid Gud att kriget snart är slut och vi får åka hem till våra familjer, säger en irakisk kapten som sitter med bakbundna händer på marken bland sina officerskollegor. Det är cirka 2 mil från gränsen och flera hundra irakiska krigsfångar har förts samman i grupper kring sina värn där de togs till fånga några timmar tidigare av den framryckande saudiska armén. Officerarna bevakas var för sig och soldaterna vaktas en bit därifrån. Jag ser varken sårade eller döda. En soldat hämtas av ambulans. Men flera av dessa irakiska soldater som tvingats hit till fronten är handikappade. Krigsfångarna befinner sig fortfarande mitt i striderna. Artillerielden dånar i närheten och det allierade flygets bomber detonerar med skarpa knallar. Kaptenen är dämpad men säger att han känner sig vid gott mod. Möjligen för att behaga det saudiska befälet som nu håller honom fången.
Very good. Very good. My health is good. But what are eating in this area is not good.
Jag är mycket trött, förklarar han. Mattilldelningen har varit knapp den senaste månaden och vattenransonerna små. Men officerarna är mycket privilegierade framför sina soldater. Och soldaterna verkar också nöjda med att kriget nu är slut för deras del. En saudisk arméläkare på platsen säger att soldaterna pekat ut vissa officerare som grymma och bett att det saudiska befälet nu skulle bestraffa dem. Värnen är utgrävda i marken och täckta med korrugerad plåt och sand. I dessa eländiga hålor har männen fått leva i månader. Soldaterna här har legat i främsta linjen som ren kanonmat och kanske just därför klarat sig undan striderna relativt väl. De tycks bara haft lätta vapen och det allierade bombregnet har därför inte satts in över deras ställningar utan mot förband med kraftigare beväpning. Kaptenen jag talar med säger att han är lärare. Han inkallades efter det att Irak ockuperat Kuwait. Han talar med värme om sin familj och särskilt sin son som är 2 år gammal. Kanske kriget är slut om några dagar. De irakiska soldaterna vill inte strida, säger han. Och det är fel att araber och muslimer bekämpar varandra.
No, I want to fight. Iraqi. No fight.
Jag frågar honom till slut vad som kommer att hända med Iraks president Saddam Hussein. Saddam måste gå, kommer svaret. Bort med Saddam Hussein, säger han med nästan viskande röst. Börje Remdahl i Kuwait.
Först när kriget vid Persiska viken en gång är slut så blir det väl möjligt att se vilka konsekvenser krigshandlingarna har haft på miljön. Det gäller till exempel det mycket stora oljeutsläppet i Persiska viken. Det gäller de brinnande oljekällorna i Kuwait och också utsläppen av giftiga ämnen från bombade fabriker i Kuwait och framförallt i Irak.
Oljeutsläppet i Persiska viken har uppskattats som det största hittills. Imorgon onsdag kommer ett par ornitologer för första gången att kunna besöka Persiska viken för att göra en första värdering av oljeskadorna på sjöfågel. En rad fåglar som häckar i Europa övervintrar på sankmarkerna runt viken. Ornitologerna representerar det internationella fågelskyddsrådet och ska nu försöka utarbeta en räddningsplan för fågellivet i viken. De omfattande oljebränderna vid hundratals oljekällor i Kuwait oroar också befolkningen i området. Den tjocka röken ligger som ett lock över regionen och kan innebära direkta hälsorisker. I Iran har man flera gånger fått uppleva att sotet från bränderna har fallit ner med regn över den västra delen av landet. De senaste dagarna rapporteras att rök har legat både över Bahrain och den iranska hamnstaden Khorramshahr. Människor i Bahrain har klagat över huvudvärk och illamående som sätts i samband med rökmolnet. Sotröken kommer knappast att få någon global effekt på klimatet. Det säger både den svenska meteorologiprofessorn Henning Rode och hans tyske kollega Johan Feister från universitetet i Hamburg i uttalanden till TT och Reuters. Men de regionala effekterna kan bli nog så allvarliga. Nedfall från bränderna kan beröra inte bara Iran utan också nå Pakistan, Indien och de södra delarna av Sovjetunionen, säger Henning Rote. Nedfallet bidrar till försurning av marken. Det och en minskad solinstrålning befaras påverka jordbruket i området. Amerikanska experter på oljebränder är nog på väg till Kuwait. Aldrig tidigare har man haft så många bränder att släcka samtidigt. Och en representant för brandbekämparna säger att det kommer att ta månader att släcka bränderna. Centrum för internationell miljöövervakning i Storbritannien pekar på andra miljörisker som är förenade med kriget. Till exempel risk för kemisk förorening av dricksvatten efter bombningen av kemiska fabriker och nedfall av oljerök. Mätningar i Iran har visat ökade halter i luften av kemikalier som används vid vapentillverkning. Broarna i Irak korsar ofta bevattningsdammarna. Bombningen av broar kan ha förstört delar av bevattningssystemet och på så sätt äventyras jordbruket och befolkningens försörjning. Centrum för internationell miljöövervakning som drivs av FN:s miljöprogram UNEP, Världsnaturfonden och Internationella naturvårdsunionen vill nu att man efter kriget ska upprätta ett övervakningsprogram för de långsiktiga miljöeffekterna i havet, på land och i atmosfären. Detta med sikte på att upprätta en regional aktionsplan för att lindra de allvarliga miljöskador som kriget har fört med sig.
Nyheter.
Så tidigt på morgonen den 28 februari 1961. Kriget är slut.
Kriget om Kuwait närmar sig sitt slut. FN-alliansen avblåser alla strider från och med nu klockan 6. Och Irak accepterar alla FNs resolutioner. Ja, den här nyheten dominerar förstås morgonekot den här morgonen. Klockan 3 i natt svensk tid höll USAs president Bush ett tv-tal med ett dramatiskt tillkännagivande.
Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Kuwait is once more in the hands of Kuwaitis in control of their own destiny. We share in their joy, a joy tempered only by our compassion for their ordeal. Tonight, the Kuwaiti flag once again flies above the capital of a free and sovereign nation.
Kuwait är befriat. Iraks armé är besegrad. Våra militära mål har uppnåtts. Kuwait är åter i kuwaitiernas händer. Den kuwaitiska flaggan vajar återigen i en fri och självständig nation. Så inledde president George Bush det dramatiska tv-tal han höll i natt. USA och de allierade blåser nu av kriget.
I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. It is up to Iraq whether this suspension on the part of the coalition becomes a permanent ceasefire.
Jag är glad över att kunna meddela att 100 timmar efter det att markkriget inleddes, 6 veckor efter det att operation Ökenstorm påbörjades, kommer alla USAs och de allierades väpnade styrkor att avbryta alla offensiva krigshandlingar, sa president Bush. Han sa att det återfaller på Irak om detta avbrott i kriget innebär en varaktig vapenvila. President George Bush räknade sedan upp de krav som Irak måste uppfylla för att kriget på allvar ska ta slut. Kraven är i princip de samma som finns i Förenta Nationernas 12 resolutioner plus några tillägg. Det viktigaste som Irak måste göra för att få bestående fred är att alla krigsfångar måste släppas fria. Irak måste frige alla kuwaitier som tagits till fånga. Irak måste informera kuwaitiska myndigheter om var minor finns. Irak måste förklara att landets regering inte har några fortsatta krav på att annektera Kuwait. Irak måste förklara sig i princip villigt att gå med på att betala krigsskadestånd.
Mellanösternkrigets första facit kan man läsa i tidningarna. Hur har egentligen Iraks grannar det nu? Ja, i Syrien så president Assad, han har satt sig en svår sits där. Å ena sidan är kriget visserligen en politisk triumf för honom. Men Syrien har nästan blivit rumsrent hos USA. De var ju ganska bittra fiender förut. Nationellt är dock priset högt. Folket stöder Saddam Hussein. Och den inre splittringen är påtaglig. Och Syrien kan bli ett nytt Libanon. Och president Assads ställning är ju hotad då. Och i Libanon, ja, det är ett land med så stora egna...